Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Energiboosten. Idag har jag glädjen att ha Bosse från Utmaningen här igen. Och Bosse, berätta lite om dig själv för de som inte hörde förra avsnittet.
Ja, jag sa då att jag är en stigfinnare. Jag ser mig som en stigfinnare, men också en livsnjutare. Att jag har nog tagit det så här med genetiskt, tror jag, men också vana att försöka att oavsett vad som händer göra vad jag kan för att må bra. Och mycket då i vänlig samverkan med resten av naturen, inklusive andra människor.
Mm. Ja, för naturen är ju hur vi kommer i kontakt med varandra, och det är ju det som är din energiboost, kan man säga, som du också bjuder in andra människor till. För att, ja, bland annat ha lite stubbsittning och, ja, du kanske berättar lite om de grejerna som du erbjuder och hur du vill prata om energi, för det är det vi ska komma till så småningom. Men det är bra att få veta lite om vad är det för saker du håller på dagarna.
Ja, väldigt mycket av det jag gör kan man ju sammanfatta med att det handlar om att ge mer energi genom att kanske minska stress. Väldigt många är ju stressade idag. Det har ju blivit våran allra vanligaste orsak till sjukskrivning, till exempel. Och att den finns i olika varianter. Så att, och där har vi sett att naturen har otroligt mycket att ge. Både för att minska den psykiska stressen och ge återhämtning, ge ny energi, men även fysiskt. Naturen är en fantastisk arena för att röra sig lite funktionellt. Men det jag skulle vilja ta upp som jag tycker saknas kanske mycket i debatten eller i det man pratar om välbefinnande överhuvudtaget är lite mer existentiellt. För även det som jag håller på med, välbefinnande, friskvård, så är det en tendens kanske att vi ser allting bara utifrån att, ja, men det är jag som ska få någonting. Sådär. Och att naturen, det kan vara en resurs för mig. Vi kan tänka så, men vad behöver jag? Men vi kanske inte tänker lite ofta på vad behöver naturen? Och kan det vara en energigivare att också stärka den kopplingen? Att verkligen se att jag är en del i naturen. Det tror jag är bland en av de viktigaste sakerna vi faktiskt kan ta i tur med. Om vi ska kunna lösa både världens hälsoproblem och våra egna. Ja. Inte minst med stress.
Just det, för det är väl där kopplingen har tappats också, bland annat. Vi hade ju en annan rytm förr i världen när vi levde mycket närmare naturen och var mer beroende av allting som vi själva kunde producera, tänker jag så här spontant. För då vilade man på vintern och var aktiv på sommaren när det var ljust och så, i alla fall här i Sverige. Men jag tänker, jag håller verkligen, jag tycker också det här är spännande med det existentiella, att det är så viktigt för oss att få känna att vi är en del av någonting större för att vi ska må bra. För livet idag handlar ju verkligen mycket om me, myself and I. Och hur jag ska kunna få så mycket som möjligt. Medans det egentligen, det vi mår bäst av är ju när vi ger. Alltså det är ju roligare att ge, tycker jag, än att få. Och jag tror att många tycker det. För att när vi möts av tacksamhet och uppskattning och så. Så hur skulle vi kunna ge mer, tänker du, till naturen för att höja både vår och kanske också naturens energi?
Ja, det är en viktig, intressant tanke. Jag skulle vilja backa ytterligare ett steg tillbaka. För det är fortfarande lite grann av det här, så här balanstänket. Jag ska ge och då får jag tillbaka. Jag tänker, om man tänker sig, alltså vi vet ju, precis, alltså urfolken, finns ju fortfarande sådana som verkligen lever med naturen och så som vi alla människor gjorde en gång i tiden. Och då, om jag förstår det hela rätt, så såg man ingen större skillnad på oss människor och andra levande varelser. Eller till och med icke-levande varelser, stenar och vattenfall och så. Utan vi är alla del av samma helhet. Och det där har vi ju tappat. Och även om vi tänker så här, om jag ska ge för att få, så blir det lite av typen av transaktion. Jag tänker, Men om du grundar hela din tanke om välbefinnande eller sammanhang med någonting större i din identitet, vem du är, då blir det mycket mer djupgående och då kommer det bli en självklarhet att du också ska agera för helheten. Alltså ett enkelt exempel är väl alla som helt plötsligt över en natt blir mamma. För den ena dagen så är du en ung kvinna och nästa dag är du mamma och du är dödens trött. Och någonting skriker och då så, ja men jag går upp därför att vi är en del av samma helhet. Så om jag tänker relationen till naturen, om man skulle kunna tänka sig att naturen är en, som en människokropp som vi alla är del av. Så då kanske jag är en liten hudcell här liksom på underarmen. Då blir det helt plötsligt absurt att tänka på att jag ska ha det här och då får jag det här. Eller kanske grupperingar, så make left elbow great again. Eller så att vi sitter på. Men om man säger att vi är alla en del av liksom samma helhet, då blir när du tar hand om helheten, då tar du hand om dig själv. Liksom, så att, att man inte får det här antropocentriska. Och jag har sett
antropocentriska,
alltså att med människan i centrum, utan istället kanske ett ekocentriskt då, att liksom helheten i centrum. Bra, tack för att du frågade.
Ja, jag tänkte att det kan ju vara fler än jag som inte
ja, bra.
Jag är hemma med just det ordet.
Jag brukar försöka låta bli svåra ord, men ibland kan de halka in.
Ja, men då har vi lärt oss något nytt i alltid. Ja, förutom allt annat som vi lär oss. Ja,
ja men får jag fortsätta lite?
Ja,
på, för jag tänker klart. Just det man kan se. Jag har ju hållit på med friskvård som sagt för människor. Många mår bra i naturen. Därför att i naturen så får vi till exempel tillbaka mycket av den psykiska och den fysiska energin och sådär. Men nästa steg då, det skulle ju vara att inte bara vara, och det, som jag har tänkt att ja, men jag är inte bara i naturen, så ett tag började jag tänka såhär, ja men jag är med naturen. Man säger naturen är en kompis, men naturen är min medskapare av välbefinnande och kan yttra sig i att man liksom kanske säger hej kompis när det kommer en litet trollslända flygande eller något sånt där. Ah. Så från att vara i naturen till att vara med naturen. Men det är också ja, en kompis, man kan vara kompis eller så kan man sluta vara kompis. Men det ultimata steget är väl liksom att säga att ja, men jag är natur. På gott och ont. Och det vet vi. Vi kan inte överleva utan våra hudbakterier och våra tarmbakterier. Vi har mera DNA av främmande så att säga, ursprung som vi går bära omkring på än vad som är vårt så att säga, eget DNA. Så vi är hela tiden i ett utbyte av materia och din tema här med energi. Utbyter hela tiden energi med omgivning. Att vara i det där flödet. Och det här är ett helt annat sätt att se på. Vem är jag? Du började fråga, vem är jag? Så jag bostad, ja, men det tänker på jag som individ. Men om jag vet att ja, men många av, på 7 år säger man, så har ju nästan alla celler i kroppen bytts ut. Så vad är det då som är jag? Liksom, om man kan byta ut det där.
Själen.
Själen kanske, ja.
Eller ja, det,
eller vad som
det,
finns
här, det här är ett riktigt djupt filosofiskt samtal känner jag. Vilket ju är jätteroligt. Och jag kan inte svara på vad som är jag. Men jag tänker, jag ser genast en frågeställning som kommer upp för mig. Därför att det är väldigt många människor som pratar om att de har svårt att sätta gränser. Gränssättningen liksom gentemot andra runt omkring. Och med det här resonemanget så har vi ju egentligen inga gränser. Gentemot varken andra eller naturen eller någonting. Hur tänker du kring det, Bosse?
Oh ja, det var spännande. Jag vet inte om jag har tänkt så väldigt mycket på det. Men på ett sätt så har vi ju inte gränser. För vi vet ju att ja, men det vi släpper ut i luften, det kommer tillbaka via våra andningsvägar. Och det vi släpper ut i vattnet kommer tillbaka via våra matsmältningsorgan och via våran hud. Och samtidigt så, det finns ju ändå någonting som säger någon integritet, att man inte helt upplöses.
Ja, liksom precis.
Så. Men jag tycker det är intressant att tänka på just till exempel huden. Att man kan se det så här, ja men det är min barriär mot omgivningen. Eller så är det min kommunikationskanal med omgivningen. Så det är inte det ena sättet som är rätt, utan den är både, vi utbyter materia och energi via huden, men det är också en gräns så att vi inte släpper in vad som helst. Så.
Ja.
Jag vet inte om det var svar på din fråga.
Nej, men jag tror inte att det finns kanske något svar sådär. Allt är ju lite filosofiskt i det vi pratar om just nu. Och så är väl det mesta här i livet faktiskt. Det är väl typ ekonomi kanske och juridik och sånt. Så där det finns, och ja, teknik där det finns rätt eller fel eller vad man ska säga. Men det här mera som vi pratar om nu, det är ju lite svårare med det. Men jag tänker också att om allting, för att spinna vidare på det här, om allting vore gott, om vi alla skulle vilja varandra gott och att naturen ville oss gott, vi ville varandra gott, då behövs ju kanske inte de där gränserna på samma sätt, för då behöver man ju inte, om allting är nyttigt för oss så att säga, så skulle ju inte det vara, vi skulle inte behöva så mycket gränser kanske, för, och då skulle ju naturligtvis energibalansen, om vi kommer tillbaka till energi, finnas där helt automatiskt. Det skulle inte vara någonting som vi, det är så jag vill att vi ska landa i så småningom ändå. Men även i det skedet så skulle det, borde ju vara någonting som flyter på av sig själv. Det är ingenting vi behöver bekymra oss om. Vad tror du om det?
Oj, nu kom det många tankar här.
Ja, jag vet inte riktigt var de kommer ifrån.
Nej, men för det första, det här du pratar om allting vore gott eller om alla ville gott. Jag tror att det är ditåt vi måste sträva. Det kan låta väldigt så här, naivt och så. Och det kanske inte behöver vara så att alla människor vill alla gott. Men de allra flesta, och att det är normen, för att nu med teknik och AI och allting så finns det så himla många sätt, och kommer fler och fler att kunna luras och göra ont som möjligt, och vi kan ju försöka fightas emot det där med regler och lagar och spärrar och så mycket som helst, men de goda ligger på något sätt alltid efter, så jag tror ju att det är många som har pratat just de här inre utvecklingsmålen till exempel, just som ledargymmet som både du och jag är med i, precis, bygger på. Det handlar ju om att vi måste ha en inre omställning för att se en yttre omställning. Så att där är det värt att lägga mycket kraft. Men sen var du inne också på, ja, men då behövs inte så mycket, vad du nu sa, lagar eller regler. Eller, jag tänker att vi människor väldigt mycket, vi vill ha det fyrkantiga. Vi vill ha struktur. Ja. Vi vill veta, är det här rätt eller fel? Är det här bra eller dåligt? Medan naturen visar att ja, men det är lite som det är. Det är vilt. Liksom. Så här, vi har namn på vad är det här för art? Och så visar naturen att ja, men det kan finnas övergångsformer mellan arter. Det är inte så lätt. Eller vad är det här för ekosystem? Så här, var slutar sjön och var börjar slänten? Liksom, börjar man peta på alla de här begreppen så ser man att de är inte så där rigida som vi tror. Men vi är lite grann som att vi är runda föremål som ska pressas in i fyrkantiga system. Liksom. Och det mår vi inte så bra.
Nej, jag tänker att vi är ju väldigt, speciellt i Sverige skulle jag säga, väldigt vetenskapliga. Det som inte kan bevisas vetenskapligt, det kan vi inte tro på. Och det tycker jag själv är väldigt tråkigt att det är på det sättet, för att det säger ju sig självt att allt kanske inte kan bevisas med vetenskap. Och sen är det ju också så att det är väldigt svårt att forska, därför att du måste ju ha alla parametrar inställda på ett visst sätt för att kunna jämföra den ena gruppen med den andra, om man säger så. Och vem vet liksom vad den här som ska göra det här sen. Man vet att jag har 94% av populationen, men om man är de andra 6 då liksom. Så att det, jag tycker att det är lite synd, men samtidigt så finns det ju många saker som det är väldigt bra att man forskar om, självklart liksom. Men så att vem rätt eller fel med det kan man ju inte heller säga, men det är som du säger att vi vill gärna ha kanske lite ramar och lite definitioner på saker och ting. Men vad spännande. Men du, har du något bra energitips då? Är det någonting du känner att du inte har sagt nu när det gäller de här existentiella? Vi börjar ju faktiskt med att vi behöver inte få någonting från naturen. Vi kan också ge till naturen och vi kan vara med naturen. Och med naturen, det gör ju också att då blir vi ju inte ensamma heller. Det är en ganska fin känsla att det är jag och trollsländan som sitter här och jag är inte själv. Det finns en massa kryp och massa växter runt omkring mig om jag är i naturen. Är det någonting som du tänker på när du är ute?
Absolut. Och om jag ska börja runda av alla den. Jag hade mycket att säga om vetenskap och så här. Det tar vi någon annan gång. För det som jag håller på med, jag pratar om att det handlar mycket om att minska stress. Men det finns ju också mycket annat som händer när vi bara är ute och är lugna i naturen. Som forskare vetenskapligt har sett att till exempel att man får nya idéer. Mm. När man är bara stilla i naturen.
Mm.
Och det är ju också en energi att kunna få nya idéer, inspiration.
Mm.
Och ytterligare en faktor som kan hända om man är stilla i naturen är det här med reflektion. Att just fundera över, ja, men vem är jag i det stora hela? Men det kan kräva ibland kanske lite tid och lite upprepning och sådär. Men så ska jag komma med lite energitips här, så skulle det kunna vara att till exempel gå ut och sätta dig in till kanske en tall.
Mm.
Sen det första du kan göra är att fundera på så här, vad heter det här trädet? Och då vet du, ja, men det är en tall. Men vad heter det här trädet då? Du och jag är båda människor, men du heter Ylva och jag heter Bosse.
Mm.
Och för att se, ja, men en tall, det är inte samma sak som nästa tall. Och kunna se, kanske hitta den här känslan av att vi är en del av en större helhet, som snacka om en energiboost när vi känner att, ja, men jag är, som du säger, jag är inte ensam. Sådär.
Mm.
Och ytterligare en liten enkel övning på samma spår. Det kan ju vara att sätta sig vid den här tallen och sen så tänka, om jag vore den här tallen och kunde tala, vad skulle jag säga då? Eller vad skulle tallen vilja säga till mig?
Mm.
Just att försöka hitta den här känslan av samhörighet. För vi människor är ju, vi är sociala djur. Och vi finns i processer, vi finns i relationer till alla. Och någonstans har vi tappat, vi är kanske dåliga på att sköta relationer till vår familj och våra vänner och till oss själva. Men vi är många ganska dåliga också på att sköta vår relation till resten av naturen.
Mm.
Och de som har hittat det, det finns ju forskare i England bland annat som nu börjar forska på just det här med samhörigheten med naturen. Och sett att de som i högre grad upplever sig vara en del av naturen, de dels mår de bättre, om de just har forskat på energi vet jag inte. Men dessutom att de också är mer benägna att agera för det allmänna bästa, för naturens bästa. Och att det kan vara väldigt enkla saker som kan öka den här känslan av samhörighet. Som till exempel sinnesupplevelser, lägga märke till vad man ser, hör och doftar eller så. Eller hitta mening i naturen. Ett dött träd, om det står eller ligger ner till exempel. Bara fundera på, var kommer det ifrån och vart tar det vägen sen? Och under vägen, och hur hänger det ihop med mig?
Mm.
Sådana typer av tankar. Tips, ut och testa. Det finns väldigt få biverkningar. Du kan få lite myggbett eller bli myrbiten eller sådär. Och du har alltid option. Du kan alltid avbryta och gå in när du känner för. Så det är fullständigt ofarligt. Men du kan upptäcka helt nya sidor hos dig själv i relation till resten av naturen. Som du inte får någon annanstans, skulle jag vilja påstå.
Ja, vad spännande. Tack så jättemycket för tipset, Bosse. Och tack så mycket för att du har varit här idag igen. Och tack så mycket du där ute som lyssnar. Tack!